Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tu écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Okay. Merde.
Ja, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av CL-podden med mig Christian Dahlström, och med mig har jag Sveriges främsta expert på tysk fotboll, der sympathische Experte. Alltid en stor ära att prata med Kevin Bader. Välkommen.
Tack så jättemycket och tack så mycket för de fina varma orden.
Vad har du haft för dig sen senast vi poddade?
I princip poddat och redigerat poddar skulle jag kunna säga. Men annars har jag faktiskt köpt hus. Lite roligt nog, ja. Så det börjar bli vuxen, känns det som. Eller låtsas bli vuxen i alla fall. Sen får man se hur mycket det blir av det.
Ja, men vad coolt, vad roligt. Mm. Vilken grej.
Ja, jag tror kanske i närheten, norrort i Stockholm. Ja. Så det borde nog vara i dina trakter, om jag helt misstår mig.
Ja, men jag bor ju i Vallentuna, så att...
Ja, då bor jag verkligen nära dig.
Vad har ni köpt hus någonstans?
I Ormstad.
Jaha, oj jäklar. Ja, men det är ju jättenära. Kanske vi kan ses och podda framöver.
Ja, fantastiskt.
Du, själv så har jag ju som du vet gått runt och varit oerhört besviken på ljudet på min mikrofon som fallerade i förra Patreon-avsnittet.
Mm.
Det är lite därför det här avsnittet har dröjt också. Det var så himla irriterande när det skett sig, så pass att jag inte var sugen på att podda igen. Plus då att jag förstås måste försöka dra in pengar på annat, eftersom våra lyssnare vägrar bli patroner. Bland annat har jag släppt en samling med fotokonst av tidigare opublicerade foton från Beckomberga sjukhus i begränsad upplaga och signerade av fotografen Anders Engsvik. Det kan ni kolla in om ni vill på vadärdepression.se om ni råkar ha gott om pengar. De kostar 5000 kronor styck. Det är 5x upplaga per motiv. Jag har även fått det första exemplaret av min nya diktsamling Ångestens mamma med dikter om psykisk sjukdom. Det blir min tredje bok, och min fjärde bok som jag också har pratat om i podden kommer ju nästa år. Men den här diktsamlingen är den enda av de här fyra böckerna som jag ger ut själv. Jag tyckte det vore kul att testa på egen hand. Plus att man tjänar kanske typ 3 gånger så mycket per sålt ex om man gör allting själv. Du har ju sett omslaget som jag också har gjort själv. Vad tycker du?
Riktigt starkt och gripande tycker jag. Det var väldigt snyggt. Rekommenderar jag verkligen folk att kika närmare på.
Ja, ja, men jag hoppas att det blir bra. Dessutom har jag hållit ett tal på Kulturhuset här i Stockholm under en välgörenhetsgala där jag bland annat träffade Lisa Nilsson och Aviciis pappa backstage.
Mm.
Lite mäktigt, va?
Väldigt mäktigt, tycker jag. Ja, det är riktigt häftigt.
Ja.
Kulturhuset och alltihopa.
Ja. Men idag, Kevin, så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om Lewandowskis missade guldboll. Och om Uniteds rekrytering av Ralf Rangnick. Vi ska lista våra vinnare och förlorare i C-lagen, och jag tänkte i vanlig ordning ge er en liten fotbollsekonomisk spaning som, vi får ju liksom ingen feedback på den här podden. Man vet ju inte om folk gillar det här eller folk tycker det är skittråkigt. Jag har ingen aning. Men tills ni säger så kommer jag att köra på.
Jag tycker i alla fall om de här fotbollsekonomiska spaningarna. Jag tycker det är härligt.
Okej, men du är också så jävla vänlig och trevlig så att jag är inte säker på att du skulle säga något annat. Men vi fortsätter ändå då. Men ja. Jag tycker att vi kan börja med guldbollen då. Vi ska inte bli kanske långrandiga eftersom det kanske är lite skåpmat när det här avsnittet kommer ut. Men jag läste ju ditt utmärkta blogginlägg på Fotbollskanalen där du sågade valet av Messi framför Lewandowski. Det var ju några Messi-fanboys som hoppade på dig på Twitter, men det är det ju alltid. Och även om Lewandowski kanske mest av allt förtjänade guldbollen för förra säsongen när Bayern München vann CL och sådär, så var det ju ändå så att han under den senaste säsongen slog målrekordet i Bundesliga när Bayern vann Bundesliga förra året. Och han vann även klubblags-VM. På 54 matcher gjorde han 64 mål och 10 assist. Varför tror du att Lewandowski inte fick priset och vad tycker du om det?
Ja, alltså, först och främst tycker jag ju, precis som du var inne på det, att Lewandowski förtjänade det priset. All respekt till Messi, alltså det är inget snack om saken. Messi är ju en av tidernas bästa fotbollsspelarna någonsin. Men när man tar ut såna här individuella pris i en lagsport, som redan där är lite svårt att göra för att det finns olika ramar och sånt, så tycker jag att man på något vis ska kika på den här ramen kalenderåret 2021. Och då tycker jag att Lewandowski har utmärkt sig betydligt mera än Messi under hela året än vad Messi har gjort. Messi har gjort det bra under våren för Barca. Han bar dem i princip hela tiden när de hade all kaos. Han sköt Argentina till Copa America-guldet, ja. Mm. Men sen tycker jag att han har sett väldigt blek ut under hela hösten. Mm. Och där på något sätt tycker jag det är väldigt skevt när Lewandowski bokstavligen har dundrat in mål under hela våren. Han tog, precis som du sa, det där omöjliga rekordet av Gerd Müller, gör 41 mål under en ligasäsong. Mm. Han gör, ja, kanske inte en lika sexy sommar som Messi, men han gör det helt OK under EM, gör mål mot Sverige bland annat. Och sen under hösten fortsätter han. Han leder skytteligan i Champions League, han leder skytteligan i Bundesliga och han är helt enkelt den bästa nian. Och då tycker jag att det på något vis är skevt att han inte tar emot det priset. Och där på något sätt, ja, man kan ju tycka och tänka hur man vill, men det är ju i slutändan ett demokratiskt verktyg. Det är väl 180-188 journalister världen över som har röstat, och där vann Messi strax före. Och jag tycker det är märkligt, men ja.
Ja, det är... jag håller med. Jag tycker det var jättekonstigt. Sen om vi går vidare då, så har Ole Gunnar äntligen fått sparken från Manchester United efter att ha med världens tredje högst värderade trupp lyckats bli ett mittenlag i Premier League. På tre år lyckades han inte vinna en enda titel, vilket ju också måste vara något slags rekord för en tränare med de resurserna. Kan inte förstå hur han har haft kvar jobbet så länge. Och in kommer då Ralf Rangnick som först tränare i 6 månader och sen i 2 år som någon slags konsult. Rangnick är ett namn som tydligen är relativt okänt i England. Och även om jag inte har stenkoll på honom så kändes det ju oväntat piggt och progressivt av United att välja någon med kompetens. En liksom progressiv filosofi och ett gediget track record både som tränare men på senare år främst som sportchef eller fotbollsdirektör i olika klubbar, inte minst Leipzig och Salzburg. Du har ju förstås väldigt bra koll på Rangnick. Kan du berätta lite grann mer om honom?
Ja, Ralf Rangnick är ju en av de här fanbärarna när det kommer till gegenpressingfotbollen. Det finns ju flera personligheter inom fotbollen och inom den tyska fotbollen som öppnade upp för denna sorts fotboll. Men Ralf Rangnick är i alla fall den som på något vis utpräglade den ännu mera och slog igenom med den i mitten, slutet 90-talet när han till exempel tog upp Ulm sensationellt till Zweite Bundesliga. Och sen, som de flesta vet om, tog det här projektet Hoffenheim från lägre divisionen upp till första ligan. Och detsamma med RB Leipzig. Och det är på något vis det som har format honom väldigt mycket. Han har ju också haft andra klubbar. Han har haft Schalke till exempel, som han ledde hela vägen till en Champions League-semifinal så sent som för 10 år sedan. Och även ett cupguld. Så det är en tränare, precis som du säger här, som ett track record på både vara tränare men även jobba inom flera sektioner i en fotbollsförening eller rättare sagt klubb.
Ja, men precis, för jag har hört vissa som tänker att han liksom inte är så särskilt lyckad som tränare, utan att det är först som fotbollsdirektören har lyckats. Men jag tycker väl att det kanske inte riktigt stämmer med tanke på det du säger och det man själv har läst.
Ja, precis. Jag tycker att han ändå har bevisat sig även som tränare flera gånger om. Och sen kan man ju kanske säga att hans riktiga expertis är när han får ha den här övergripande kontrollen och göra lite här och där, vara lite man on på ett sätt. Och det är ju lite det som har fått honom att signa för United, för att han fick det här konsultuppdraget därefter. För att om han inte hade fått det här konsultuppdraget efter, då är det väldigt svårt att se att han ens hade tagit det här jobbet.
Ja, men exakt. Jag måste säga att min initiala känsla var ju som sagt väldigt positiv. Och jag tror fortfarande att det här är ett steg i rätt riktning, men samtidigt så har man ju liksom som alltid när det sånt här händer börjat fundera på vad som kan vara negativt och framförallt vad den här konsultrollen innebär, alltså hur mycket makt får han och hur pass involverad kommer han att vara i den liksom dagliga skötseln av klubben, sådär. Det tycker jag känns helt avgörande. Alltså den här Glazer-familjen känns ju inte för mig som utomstående. Det är möjligt att United-supportrar har en annan åsikt, men för mig så tycker inte jag de verkar särskilt intresserade av det sportsliga. Mitt intryck är att i princip varenda beslut fattas utifrån ett business-perspektiv. Alltså man spenderar ju visserligen en hel del pengar, men målet tycks liksom inte vara att vinna, utan att nå Champions League, typ som Arsenal verkade ha som mål de sista åren med Wenger och sådär, och att kanske få spelare som är bra ur marknadsföringssynpunkt. Och jag tänker att mycket av pengarna som man spenderar ju också på grund av att man verkar ha nästan enbart businesspersoner i ledningen, så liksom köper fel spelare för dyrt och sådär för att de kanske inte riktigt förstår bättre. Och sen anlitar man helt oerfarna sportsliga ledare som Solskjær, Carrick, Darren Fletcher och sådär, som aldrig klagar och som inte vågar säga ifrån. Och Rangnick känns ju som den totala motsatsen till Uniteds filosofi, vilket i sig kan ses antingen som ett liksom sunt avbrott på den här inslagna vägen såklart, men man kan också se det som kanske något av en varningsklocka, alltså kulturkrock där. Sen undrar man ju också om det finns tillräckligt med fotbollskunnande i resten av organisationen för att han ska få det att funka. Alltså det kan ju inte bara vara han som vet vad han håller på med, så att säga. Det och den något otydliga konsultrollen känns som potentiella fallgropar. Men även om det kanske inte låter så är jag ändå rätt positivt inställd. Vad säger du?
Jag är också framförallt väldigt positivt inställd till det hela, för att precis som du nämnde där, jag tycker att United har gått en väg vart man har försökt krama ur så mycket pengar som det bara går och vinna på det kommersiella. Men nu går det inte längre. Nu har man nått en peak vart man märker att de sportsliga resultaten ger sitt uttryck negativt även på det kommersiella. Man är inte där uppe och slåss om ligatiteln, och jag tror med Ralf Rangnick kan man komma tillbaka till det rätta spåret och på något vis slå sig in där bland toppen igen, för att det är där United hör hemma. Så enkelt är det.
Sen så kan jag tänka att mitt intryck utan att veta är att man kanske har kallat hans roll för det något otydliga konsult utan någon närmare specifikation, kanske just för att också köpa sig lite tid. Alltså om han nu skulle komma in och misslyckas totalt i vår, så vill man kanske inte ha utnämnt honom till sportchef redan, och då kan man kanske fasa ut honom lite snyggt, och sen om han lyckas jättebra så får han större makt och en tydligare definierad roll, tänker jag. Vad tänker du?
Det låter rimligt på ett sätt. Jag hoppas ju som sagt att han på något vis bevisar sig nu under de här 6 månaderna. Med det sagt tror jag inte att United kommer vinna Premier League. Men jag tror med hans kompetens och om han får igenom det han vill, så tror jag definitivt att han kan ta den där Champions League-platsen som förmodligen är målet för Uniteds del i nuläget.
Exakt. Jag tänker kanske en vansklig sak med den modellen, om det nu är så de tänker, det är ju att alltså spelarna antagligen inser just det här också. Alltså vad händer i typ februari-mars om han inte får resultaten med sig, och spelarna vet att han kanske inte kommer ha någon makt efter sommaren, och sen så undrar man ju också lite grann hur de ska lösa exempelvis Paul Pogbas kontrakt. Pogba känns ju inte alls som en Rangnick-spelare, tycker jag personligen. Du får gärna säga emot ifall jag har fel. Och United har ju redan, som jag har förstått, erbjudit honom ett nytt kontrakt och vill liksom försvara hans transfervärde sådär, som de verkar vara ganska angelägna om att göra i sin modell överlag. Och jag tänker att om Rangnick inte får makten att bestämma sånt där, då får han ju liksom ingen respekt, för makt är ju det enda som ger respekt i, och så här enorma egon som han kommer att vara tvungen att handskas med i United, och då tror jag att det kanske kan gå åt skogen rätt snabbt. Vad tänker du?
Jo, jag tror definitivt att klubben måste backa upp Rangnick här väldigt mycket och säga att nu är det så här, han ska ha den här konsulttjänsten här den efter, men just nu är han tränare. Och Rangnick är ju, precis som du var inne på tidigare, han är ju en person som inte låter sig skuffas undan. Han står ju verkligen upp för vad han tycker och tänker. Och han är väldigt direkt i sin kommunikation och väldigt tydlig i sin kommunikation också. Något som jag tror många tränare nu för tiden kanske inte besitter. Alltså det finns en luddighet ibland. Ole Gunnar Solskjær verkar ju varit en sån tränare som inte riktigt hade de här tydliga ramarna. Det är någonting som Rangnick kommer komma med nu, och jag tror ändå att de här egon kommer uppskatta det, för att då vet de, okej, han har en plan verkligen här. Låt oss köra på den och se vad som händer. För att ser man på Manchester Uniteds spelartrupp, de ska ju vara där uppe och slåss egentligen. City, Liverpool, Chelsea är självklart extremt starka, men United ska verkligen vara precis där bakom, och om inte nästan lika starka. Så det finns en enorm potential där.
En annan invändning som många har pratat om eller så där, det är ju Cristiano Ronaldos, alltså hur han kommer passa in i Rangnicks bygge, alltså med, som du säger här, gegenpressing och så vidare. Hörde någon som sa att ja, men ifall de liksom får bättre organisation och kanske blir mer possession-baserade, så kanske han kan bidra med liksom press i de här liksom kortare löpningarna på i sista tredjedelen, alltså lite grann som det ser ut i Liverpool när de har som bäst spel, och då kanske det inte behöver bli ett problem, eller
nej.
Vad tror du?
Jag tror precis som du är inne på det. Ibland har man ju sett Ronaldo göra så här dårpressrusningar i United och sen bara blivit frustrerad för att ingen kom efter, och det är just det jag tror kommer bli bättre här nu. Om man tillsammans med det kollektiva laget pressar på rätt sätt, som just Ralf Rangnick är väldigt duktig på att få inpränta i sina lag, så tror jag ändå att man kan få in Ronaldo i det systemet på ett och annat sätt. Sen är han ju inte den ursprungsspelaren som Ralf Rangnick tänker sig när han vill spela på det här sättet. Men jag tycker ändå att det finns möjligheter där, jämfört med till exempel, ja, all respekt till Mbappé, Messi och Neymar, men vi såg ju den där matchen mellan City och PSG senast för en vecka sedan i Champions League, och då var det så himla tydligt att Pochettino, han var ju bara frustrerad. Han kan ju inte spela sitt spel med PSG för att det är tre spelare som inte vill göra det defensiva arbetet. Och det blev nästan larvigt, eller det blev larvigt att se då hela PSGs lag backa hem så djupt. Och jag tror inte Ronaldo är så tunnelseende och så icke medgörlig i det här sättet att arbeta. Han kommer lägga in den pressen. Jag har svårt att se att han inte gör det.
Ja, exakt. Och ju mer spelarna omkring honom jobbar, desto mindre behöver ju han själv jobba, även om alla ska slå. Alltså, det är ju tanken med gegenpressen, som jag har förstått det, att man liksom, alltså jag är verkligen inte bra på taktik sådär, men att man ska, att det ska vara koordinerat och att det ska vara på liksom givna signaler. Alltså när man, en försvarsspelare förlorar bollen i ett visst läge, kanske med liksom ryggen mot liksom planen, så att han inte ser vad han har för alternativ och är liksom sårbar i den. Alltså, den typen av detaljer liksom, och man finjusterar det där, och så att de pressar tillsammans, och att dessutom, för det känns ju inte som att det finns jättemånga sådär superegon, alltså förutom typ Ronaldo och kanske Pogba. Pogba tycker jag väl kanske känns mer som att han ska nog kanske söka sig någon annanstans, det känns rimligare. Men de andra spelarna, så Jadon Sancho är nog väldigt sugen på att bevisa sig, Rashford, även om jag inte tycker honom som liksom fotbollsspelare, tycker inte han så bra, men han känns ju ändå som en person som kommer jobba hårt. Bruno Fernandes också,
alltså,
så det kanske kan funka ändå.
Alltså rent spelarmaterialmässigt tycker jag ju att det finns bra material där för Ralf Rangnick att jobba på sin filosofi och det hela. Sen är det självklart vissa, är det lite frågetecken om. Jag tänker mig till exempel en Pogba, han är ju inte den sittande mittfältaren i Ralf Rangnicks system ursprungligen. Jag kan tänka mig att han kanske får en offensiv position från utgångsposition från en kant, men rör sig mer in i mitten så som hans yttre oftast gör. Och det kanske går, men ja, om det är någon spelare jag är mest osäker på, då är det just Pogba. För att jag tycker att han ser stundtals lite lam ut. Och sen har han ju sina extrema toppar, men ja.
Det känns ju inte som att Rangnick kommer insistera på att de ska förlänga kontraktet med honom.
Nej, jag tror det kommer... Det tråkiga är också nu för Ralf Rangnick att han egentligen inte ens får någon större möjlighet att utvärdera Pogba på grund av att han är skadad just nu. Så det blir på något sätt så att ja, Pogba kommer tillbaka i början på nästa år. Och sen, ja, får man se. För nu kommer ju Ralf Rangnick börja sätta ett lag, sätta in spelarna i de olika rollerna och sen försöka jobba framåt så att man når målen till säsongslutet. Mm. Så aj, det blir spännande där med Pogba och hans framtid.
Ja, vilket spel, alltså, som jag har förstått det så är han en hyfsat, även om han har sina tydliga idéer om fotboll så är han inte heller helt fast i sina spår. Nej. Utan han är hyfsat pragmatisk, men vad har han för grundspelsystem och vad tror du att han kommer, hur tror han kommer formera i United?
Ja, det blir jättesvårt, jag har funderat på det rätt så mycket och tänkt på spelarna som är tillgängliga så, men han har ju ofta spelat ändå en form av 4-2-2-2, om ni förstår mig. Då är det två sittande mittfältare, två offensiva mittfältare som kanske har en utgångsposition från kanterna och sen går in och sen två anfallare. Han har också spelat med en trebackslinje under sin tränarkarriär. Så att det finns ju den möjligheten också om man vill spela till exempel Lindelöf, Varane och Maguire. Men jag tror ändå mer på en fyrbackslinje för att det är det som han har förespråkat mest. Mm. Och där tänker jag mig... Precis som du varit inne på, jag tror det blir extremt mycket rotation ute på de offensiva mittfältspositionerna med Sancho, Rashford, Greenwood, Bruno Fernandes. Mm. Jag tror de kan passa väldigt bra in där, speciellt de förstnämnda. Sen i det centrala mittfältet som sittande ser jag väldigt mycket en McTominay. Jag tror också en Fred som har varit väldigt vilsen oftast i United kan få på något vis sin röst hörd. För att vi såg mot Chelsea, där pressade faktiskt United rätt så högt för en gångs skull. Och där just i det systemet får Fred till sina styrkor. Han är 1-3, han är duktig på att vara på motståndaren och vinna boll. Mm. Och det tror jag också. Van de Beek är också en sån spelare som jag tror kan få lite mer upprättelse på ett sätt. Så det finns mycket.
Du tycker Van de Beek känns som en av få spelare som Rangnick kanske, man skulle kunna tänka sig att han skulle kunna värva liksom själv. Mm. Alltså även om man skulle kunna få liv i Fred och McTominay och kanske få Ronaldo att funka i laget, så känns ju inte det som spelare som han kanske hade valt själv. Liksom.
Mm. Nej, jag förstår vad du menar. Det snackas ju om att Rangnick redan är sugen i januari fönstret att köpa Haidara från RB Leipzig. En just sån där hårt jobbande mittfältare som är väldigt rund i sin kunskap på det sättet att han kan vinna mycket boll, men han är också teknisk och så. Så det, United går en väldigt spännande framtid till mötes.
Ja, det ska bli jäkligt kul att se. Alltså, nu har de fått in Rangnick och Conte till deras redan bra tränarstall där i Premier League. Så det kommer bli väldigt kul att se deras liksom, taktiska matcher och fighterna på transfermarknaden också. Det ska bli jäkligt roligt. Och på tal om United, Kevin, så kommer min ekonomispaning här då. Dels har vi fått just Uniteds siffror för första kvartalet på den här säsongen. Alltså Q3 eller tredje kvartalet på året, eftersom fotbollsklubbar kör ju med brutna räkenskapsår och följer därmed fotbollssäsongen då. Swiss Ramble Twitterkontot hade en hel tråd om Uniteds kvartalsresultat på Twitter, men det viktigaste man kan ta med sig därifrån tänker jag är att intäkterna från, alltså han har jämfört kvartal för kvartal 2019, 2020 och 2021 och då har de gått från 135 miljoner pund 2019, alltså pre-corona, till 109 miljoner pund 2020 under pandemin. Så ett jättestort tapp där. Och nu har man kommit upp till 126 miljoner pund under 2021. Så att man har hämtat igen nästan allt, kan man väl säga. Inte riktigt på intäktssidan nu när publiken är tillbaka. Det här är förstås en väldigt skön indikation för fotbollsekonomin i stort att hjulen har börjat rulla igen, eller hur?
Mm, verkligen. Man hoppas att det fortsätter. I Tyskland är ju tyvärr inte samma positiva anda i nuläget. I Bayern har ju de ju gått ut att det inte kommer vara någon publik alls de nästkommande matcherna resten av året. Och även de andra bundesländerna i Tyskland, de ser ut också att gå utan publik. Ja, så som det ser ut under hela 2021. Men man hoppas ju, precis som du säger här, att på något vis fotbollsekonomin kommer också igång och hela samhället därtill.
Ja, exakt. Vi kommer komma in på tv-rättigheterna som har ju fallit lite grann i Tyskland och i alla andra ligor förutom i Premier League. Och dessutom så hörde jag att det var riktigt bråk på Bayerns årsstämma, eller vad säger man? Där de vill göra sig av med, vad är det, Qatar, eller vilka är det som sponsrar?
Qatar Airways.
Sie werden mir als Versammlungsleiter zugestehen, dass ich die Wortmeldungsliste schließen kann. Und damit beschließe ich die Jahreshauptversammlung.
Medlemmarna var väldigt tydliga med att de tycker att Bayern München ska låta kontraktet rinna ut, och jag tror det är slut 2023, och då vill medlemmarna att man inte ska förlänga, helt enkelt. Och där försökte ju då Bayerns styrelse med bland annat Oliver Kahn längst upp i spetsen, de försökte på något vis putta undan det här, för det var väldigt tydligt att den här frågan skulle komma upp, men de försökte trycka ner den, men det tyckte inte medlemmarna om, och det blev en extremt stor uppståndelse på det här årsmötet. Och ja, man hörde bland annat många olika sorters ramser och allt möjligt, så det var kaos, bokstavligen.
Jävligt uppfriskande, måste jag ändå säga, att det finns någon form av föreningsdemokrati här, alltså att man kan säga vad man tycker, och samtidigt så blir man lite så orolig för så här, hur ska de få ekonomin att gå ihop om de där pengarna försvinner och tv-dealen går sämre. Exakt. Och så, ja, Bayern klarar sig för sig alltid, men kanske de andra klubbarna får det svårare. Och jag tänker vi kan gå in på det då. Det viktigaste beskedet för United och alla andra Premier League-lag, vilket också är sämre nyheter då för typ Bundesliga, men också Serie A och La Liga, det är ju att Premier League har slutit ett nytt otroligt TV-avtal. Och den här gången gäller det för den amerikanska marknaden och NBC då, som betalar sanslösa $2.7 miljarder för 6 års rättigheter enligt The Guardian, alltså motsvarande $24 miljarder. Och det är mer än en fördubbling av den årliga inkomsten på det tidigare kontraktet, alltså det förra avtalet. Och i förra dealen så fick de runt $1.1 miljard totalt då på 6 år, och det här ger alltså $2.7 miljarder på 6 år. Så att mer än en fördubbling. Och priserna på tv-rättigheter har ju annars stagnerat lite grann de senaste åren i alla ligor egentligen, efter att de då innan dess har mångdubblats de senaste kanske 10-15 åren, eller kanske ännu längre tillbaka också. Och även Premier League har ju drabbats av den här stagnationen, där de inhemska rättigheterna faktiskt har gått ner lite grann i pris. Men utlandsrättigheterna har istället ökat och vägt upp för det här, och nu kommer de till och med att öka alltså rättighetspengarna totalt sett med den här nya dealen med 11%. Post-corona dessutom. Det är helt otroligt hur de lyckas med det. Samtidigt så som andra ligors rättigheter kommer gå ner några procent under de kommande åren med deras nya dealar. Så det här monumentala gapet till Premier League som har uppstått de senaste 10 åren kommer ju att öka. Så Premier League drar in numera totalt €3.3 miljarder per säsong på rättigheter, tv-rättigheter. La Liga, Serie A och Bundesliga drar tillsammans, Kevin, in €4 miljarder per säsong. Alltså, ja, inte så mycket mer. Det är verkligen inte klokt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En annan stor skillnad mellan de här ligorna är att Premier League numera har mycket större andel av utlandsrättigheter i sin tv-mix. Alltså, nu är det ungefär 50-50 mellan inhemska och utländska tv-rättigheter medan de andra ligorna har runt kanske 80-20 eller 85-15 eller något i den stilen och tjänar då alltså överlägset mest på sina inhemska rättigheter. Så engelsk fotboll har verkligen krossat de andra i globaliseringsracet, i alla fall vad det gäller tv-rättigheterna, som är en väldigt viktig del av fotbollsekonomin. Det står klart nu, om det inte gjorde det redan innan, och det här kan ju egentligen bara innebära en sak, alltså att ännu fler av de bästa spelarna och tränarna kommer att gå till Premier League framöver om inte de andra klubbarna lyckas kontra nu. Det har ju varit lite prat om de här dealarna där man säljer 10% av ligan till det här företaget som jag inte minns vad det heter, som Serie A tackade nej till. La Liga gick väl med på det. Ja. De måste ju verkligen göra någonting. Men vad säger du om det här, Kevin? Vad tänker du?
Ja, alltså det är ju tyvärr, alltså först och främst ska man ju säga att det är en stor eloge till de som jobbar inom Premier League, hur de lyckas rent kommersiellt sälja in den här produkten på det här sättet och paketera det så snyggt, för att det är ett otroligt jobb de gör. Det ska sägas. Samtidigt, jag som älskar Bundesliga, jag kommer ju fortsätta älska Bundesliga oavsett om Premier League går mycket högre eller inte, men det är synd att det blir en obalans helt enkelt, och där måste man ju på något vis slussa in de här på något vis lönetaken eller någonting sånt. Jag skrev det för någon vecka sedan, så att det blir verkligen som att alla andra toppligor blir farmaligor till Premier League. Det börjar vi redan se, och det kommer bli mera så. Och sen får man tycka vad man vill om det, men jag tycker det är allmänt lite tråkigt. Men det är ju, då kan andra kontra med, är det inte likt i Tyskland med att Bayern München plockar alla andra? Men det finns något annat där, tycker jag ändå. Men det är en enorm problematik här på ett sätt, och någonting måste skötas, speciellt just vad vi har varit inne på med övergångar och summor där. Burnley kan ju gå in och betala mer än vad de flesta B- eller La Liga och Serie A-klubbarna kan göra. Det är lite skevt.
Ja, det är ju det. Samtidigt så kan jag tycka att framförallt så får de andra ligorna snäppa upp och göra det bättre. För att alltså, man kan ju vara liksom, tycka att det är fel. Och menar, jag älskar Serie A, du älskar Bundesliga, och man kan tycka att det liksom känns lite... Ja, det känns jobbigt liksom, och på vissa sätt orättvist, men framförallt så tycker jag att det är, alltså de har åstadkommer det här med fair medel, alltså Manchester City borträknat då, och PSG liksom, ska vi inte ens tala om, men jag tycker att Serie A framförallt, men även Bundesliga och La Liga måste snäppa upp och bli mer liksom kommersiellt gångbara, anpassa sig mer till sin publik och liksom jobba mer på att nå exempelvis den amerikanska marknaden mer, och jag tycker till exempelvis Serie A har ju ett liksom guldläge där, men det är ju liksom väldigt mycket italienskättade människor som bor i USA som älskar Serie A, och det, nu tror jag i och för sig att, jag tror att det är ESPN som har Serie A där och som gör det rätt bra, men tidigare så har det varit liksom ganska svårt att få tag på liksom alltså kunna kolla på matcherna och liksom de gör det svårt för sig, och vi har pratat tidigare om vad i podden som skulle kunna vara lösningen. Alltså det finns ju väldigt mycket nya arenor, kanske engelska studieprogram i pauserna, där de, nu i Sverige till exempel visar man ju bara liksom matcher från förra omgången, vilket jag tycker känns otroligt lökigt. Man måste bli mer kommersiell, mer globala, och Mm. Det, inte minst språkbarriären tycker jag också är, alltså Premier League, du ser alltid liksom de man får alltid liksom de bästa spelarna ställa upp på intervju direkt efteråt på engelska så att alla kan fatta det. Det är snyggt liksom, det är snyggt gjort, det är, allting är proffsigt, det är proffsig tv-produktion, allting är liksom tipptopp, och det är tyvärr inte nu kollar inte jag så mycket Bundesliga, du kanske kan svara för hur det är där, men det ser jag, tycker inte att det är.
Nej, jag förstår exakt vad du menar. Och det är ju också en form av balansgång. Det finns ju den poolen som ändå säger, fan, vi vill inte bli mer kommersialiserade. Vi bryr oss inte om de som bor där eller där. Vi tycker att det är bra att man fokuserar på det lokala och fortsätter sen på något sätt med det man gör. Men det är som du säger, gör man inte sig konkurrenskraftigare, då kommer man komma efter, och då kommer inte de här spelarna som man kanske vill se i sina ligor komma dit. Så det är extremt komplext verkligen.
Nej, men jag tror inte att jag tror inte att det är ett beslut av någon som någon har tagit att nej, men vi ska bevara vår särprägel, och att det är därför det inte går bra, utan alltså, till exempel i Italien så är det liksom, alltså byråkratins, alltså att det är så himla svårt att bygga nya arenor. Jag tror att de flesta vill ha nya arenor, jag tror att klubbarna vill ha det, jag tror att fansen vill ha det, sådär. Så det, jag tror att man kan bevara liksom särprägen och det liksom inhemska kulturen som, jag menar, det är ju det man älskar liksom, alltså jag som älskar Serie A, det är ju det jag tycker är härligt, så jag tror att det finns en mellanväg där man kan bevara mycket av liksom kulturen utan att Och samtidigt blir mer kommersiella. Men det har vi tjatat om tidigare. Vi ska ge oss in på våra vinnare- och förlorarlister nu. Vi börjar med vinnare, och jag inleder med mina vinnare utan inbördesordning som vanligt. Jag börjar med Chelsea, Kevin, som visserligen kryssade mot United senast och därmed tappade avstånd ner till City och Liverpool som båda vann. Men Chelsea körde ju över Juventus med 4-0 i CL. De säkrade därmed avancemang och har ju god chans på gruppsegern. Sköna pengar in på kontot utöver den här mega tv-dealen då förstås, om man leder nu både Premier League och CL-gruppen. Man har dessutom en massa akademispelare i truppen, vilket är bra på en massa olika sätt och vis. Min andra vinnare är Manchester City. Går ju också från klarhet till klarhet. Man vann rätt klart över PSG i El Plastico, vilket ju var ett riktigt statement. Man har nu 3 raka i både CL och Premier League. Min tredje vinnare är på samma tema fast Premier League i stort. Nu har vi ju redan varit inne på det mycket, men utöver allt annat som vi har snackat om, deras ekonomi och sådär, så har ju alla 4 lagen i Premier League-lagen då som gruppledare i sina respektive Champions League-grupper. Till och med Manchester United har ju kravlat sig upp på toppen av grupp F, så att Premier League är stora vinnare även sportsligt. Min fjärde vinnare är Ajax, som tog sin 5:e raka seger i gruppspelet. Man får 2,7 miljoner euro per vinst i gruppspelet, så de har tjänat 13,5 miljoner euro bara där, jämfört med exempelvis då Malmö som har fått 900 000 euro för sitt kryss, som visserligen skulle ha varit en vinst då, men ändå, det är stor skillnad i pengar där. Ajax har förutom de vinstpengarna också fått 15,25 miljoner euro för att ha kvalificerat sig till gruppen, som alla lag får. De har också hög koefficient i den koefficientpotten eftersom de har presterat bra i Europa länge. Jag räknade med 20 miljoner euro där som de fick förra året. Det är möjligt att de har hoppat upp ett steg till där, jag vet faktiskt inte. Eller kanske ner, det räknas ju inte bara på deras eget utan även på ligan tror jag. Ja, jag är lite osäker. Så har de ju också kvalificerat sig till åttondelen då, som ger 9,5 miljoner euro extra. Och sen har de lite pengar från den här market pool-potten, alltså tv-potten, som inte är så stor för holländska lag, men 2,4 miljoner euro fick de förra året, så jag räknade samma nu. Och ifall mina beräkningar som är mellan tummen och pekfingret stämmer, så är det 60,6 miljoner euro som de har tjänat i Champions League bara så här långt. Alltså. Och Ajax gjorde ju 20 miljoner i vinst 2019 och sen 8 miljoner förlust förra året i spåren av covid då, såklart. Men i år kommer de garanterat att göra vinst igen med de här pengarna och med publik tillbaka på läktarna, samt att deras spelare naturligtvis har ökat i värde. Det gör de ju i och för sig alltid, men den här succén i CL har ju inte gått de andra topplagen i Europa förbi. Min sista vinnare är Inter som för första gången på 10 år kvalificerat sig från CL-gruppen. Jag var tvungen att dubbelkolla det där flera gånger, men det stämmer tydligen. 2 raka vinster i gruppen ger avancemang och dessutom 5,4 miljoner euro bara på de 2 vinsterna. Kvalifikation till åttondelen, som vi sa, ytterligare 9,5 miljoner euro. Dessutom ligger ju Milan och Atalanta utanför åttondelsplatserna nu. Jag gick in och läste på den italienska fotbollsfinansbloggen Calcio e Finanza. Och enligt dem så tjänar Inter och Juventus 5,7 miljoner euro på market pool-delen om de åker ut i åttondelen, samtidigt som Atalanta och Milan ryker i gruppspelet. Men om istället alla 4 lagen går till åttondelen och åker ut där, så får de 5 miljoner var. Så det är ju, vore ju bra nyheter för Inter ifall Milan och Atalanta ryker. Och det är den delen av market pool-potten då som fördelas på lagens prestation, eller hur många matcher de spelar i år. Det finns en del av den som också, jag tror att det är hälften som placeras istället på lagens placering i Serie A förra säsongen. Så Inter har ju haft en enorm ekonomisk kris, men med försäljningarna i somras och de här saftiga pengarna som de tjänar nu, samt att man då har ryckt upp sig i ligan och just nu ligger på trygg CL-plats även till nästa säsong, så börjar det ljusna lite för Inter äntligen. Och jag såg att de också förhoppningsvis kommer få Brozovic kontrakt klart i dagarna. De har ju redan förlängt med andra spelare. Nu kommer jag inte ihåg vilka det är bara för det, men det såg bra ut. Vilka vinnare har du plockat ut, Kevin?
Jag har faktiskt först och främst faktiskt plockat ut Milan med tanke på deras, med deras 1-0-seger borta mot Atalanta, tänkte jag säga, Atletico Madrid. Det var en riktigt tung seger, tycker jag ändå, och jag tycker de får den välförtjänt också, och det här öppnar ju upp då till sista omgången, precis som du är inne på där. De har ju Liverpool på hemmaplan, ska sägas, ett Liverpool som är klart. Om de vinner den så har de chansen att ta sig vidare, beroende på då hur det slutar i Porto Atletico Madrid-matchen, men jag tycker ändå att man öppnar upp det ordentligt, och jag har svårt att se att Klopp kanske ställer upp det bästa laget nu, speciellt när man spelar på bortaplan. Hade man spelat på Anfield, det tror jag ändå att man hade behövt visa hemma publiken att man alltid ska vinna där. Så jag tycker ändå att Milan förtjänar den lilla vinsten där, eller omnämnas här rättare sagt. Sen du nämner Ajax, jag håller fullständigt med dig väldigt mycket där. Jag vill dock plocka fram en specifik spelare där istället. Då tar jag Haller, som har gjort 9 mål nu i gruppspelet. Helt otroliga 9 mål, lika många mål som Robert Lewandowski. Men det coola är ju att Haller började ju på bänken, hoppade in och efter knappt 8 minuter gör han 1 mål och sen gör han 2-1. Alltså han vände då för Ajax mot Besiktas, och jag tycker att han har gjort det riktigt bra i Ajax, så det är jättekul att det går bra för honom. Jag var väldigt förtjust i honom när han spelade Eintracht Frankfurt, men inte fick den riktiga växlingen i West Ham när han var där tidigare. Så
du var ju väldigt pepp på den flytten, och trodde att han skulle lyckas i Premier League.
Jag trodde faktiskt att han skulle lyckas bättre, men han fick inte till det. Sen kan man ju diskutera om det var klubben West Ham eller flera komponenter där, men jag tror i alla fall på honom. Jag tycker att han är en sån där spelartyp som inte finns så många av. Jag hade hoppats på att han var tysk, för då hade han definitivt varit en het kandidat för det tyska landslaget med tanke på hans spelartyp. Men det är en annan saga. Sen tycker jag också att Sporting ska nämnas. Spelar också i samma grupp där. De körde inte över Dortmund. Dortmund hade egentligen matchen, men Dortmund var så extremt usla på att förvalta sina chanser. Och Sporting utnyttjade sina och vann med 3-1. Och det betyder ju som sagt att man tar sig vidare ur den här extremt märkliga gruppen, som jag hade hoppats personligen på att Dortmund skulle vara en av dem. Så jag har 3 vinnare där. Räcker det, eller vill du ha en till?
Ja, kör en till om du fick feeling.
Ja, jag tycker ändå att de ska nämnas i det här sammanhanget. Och det är kanske på ett sätt en vinnare så, men det är ju Manchester United med Carrick som tar den där segern mot Villarreal. Man såg riktigt illa ut med Ole Gunnar Solskjaer. Det var ju Ronaldo som har räddat dem flera gånger om nu, men att man tar den här borta segern med 2-0 betyder ju extremt mycket, och vi har varit inne på det tidigare med Ralf Rangnick och så jag tror att det här kanske är vändningen på den här lite svajiga säsongstarten.
Ja, men vet du vad, då slänger jag in en vinnare till. Då slänger jag in Atalanta. Även om de kryssade i Champions League, så har de skrivit nytt kontrakt med Gasperini till 2024, tror jag var. Blev officiellt idag eller igår kanske. Och sen så har de dessutom fortsatt gå bra i Serie A. Alltså de överpresterar ju liksom varje säsong, så man tar ju det nästan för givet. Men de ligger 7 poäng för Juventus, tror jag. Och sådär, så att de är... Det är bara att lyfta på hatten där. Mm. Mina förlorare då, till att börja med, det tar emot att säga det, Kevin, men jag har valt Bundesliga som redan i femte omgången har två eliminerade lag i Dortmund och Leipzig. TV-pengarna går ner och man har stängt läktarna igen, i varje fall i Bayern, men du sa att det kanske var även i andra delar av Tyskland.
Det kan även bli fler. Sachsen i Leipzig har de också stängt ner, och det kan bli även Dortmund härnäst.
Aj. Och man blev ju blåsta på Ballon d'Or nyligen då, och de bästa tyska tränarna lämnar landet. Ja, ni har i och för sig många bra tränare, så att det kanske inte går någon nöd på er där. Men...
Vi delar med oss.
Ja, ni delar med er. Det är fint. Min andra förlorare är Atletico Madrid som förlorade mot soporna i mitt Milan, och nu efter 3 raka förluster ligger sist i grupp B, som dock är, som du är inne på, ruggigt tajt med Porto på 5 poäng. Atletico och Milan på 4. Ungefär liknande målskillnad på dem allihopa också. Atletico Porto möts, som du säger, i sista omgången samt Liverpool mot Milan. Vi får se hur det blir där. Juventus är min sista förlorare idag. Kanske den största. De vann visserligen mot Salernitana igår, men har ju trots det 7 poäng upp till fjärdeplatsen, och dessutom minusstatistik mot i stort sett alla topplag. Det är ju inbördes möten som räknas i Serie A. Även om de har returmöten där såklart mot de lagen, så är det ett ytterligare litet minus. Dessutom utreds de av italiensk polis för bokföringsbrott, och gjorde en historisk stor ekonomisk förlust i somras, som ni minns, utöver då att Agnelli tidigare åkte ur UEFAs toppskikt, och att de fick smisk med 4-0 på Stamford Bridge mot Chelsea. Och dessutom är Chiesa skadad, och det är bara total fucking mess i Juventus just nu. Vilka förlorare har du valt ut, Kevin?
Jag kan ju bara först och främst skriva under det du sa om Juventus. De måste också vara med på min lista. De vann ju när vi spelade in det här igår en ligamatch igen, men i det stora hela, det ser inte bra ut. Det ser verkligen illa ut, och man får väl se vad hela den där bokföringsbrottsutredningen ger utslag för, eller vad som händer helt enkelt där. Men ja, kaos är det i alla fall där. En annan klubb som jag tycker ändå ska vara med på den här listan är PSG. Jag tycker det är larvigt, jag tycker det är pinsamt att man med så mycket pengar inte kan göra ett bättre spel än vad man gjorde mot Manchester City. Jag skyller inte riktigt på Pochettino där. Jag tror att han är lite bakbunden där helt enkelt. Det är lite andra makt inom klubben som säger att man ska göra på ett visst sätt. Så jag tycker, nej, det är underbetyg. Samtidigt är City bra, så jag menar inte på att PSG borde ha vunnit mot City, men man borde spela på ett helt annat sätt. Alltså det fungerar helt enkelt inte på det sättet. Och sen, sist men inte minst, ska jag faktiskt ge rött kort till RB Leipzig. Och det kanske man kan tycka är konstigt, för de vann ju med 5-0 mot Brygge. Men bara i det stora hela, vad de håller på med nu just nu. De förlorade i helgen mot Bayer Leverkusen. De är inte på en CL-plats just nu i ligaspelet, och de har varit ett riktigt jojo-lag, och nu börjar det faktiskt gå röster höjs, om man säger så, i Tyskland redan om Jesse Marsch och hans framtid. RB Leipzig brukar ju vara en klubb som tänker långsiktigt, de försöker planera och ge sina tränare tid, men ja, nu börjar det bli lite luft för Jesse Marsch. Han måste börja prestera. Det jobbiga för hans del är bara, han sitter ju i karantän, så han har ju inte varit med på de här matcherna. Han har suttit i sitt vardagsrum och rivit ut håret, samtidigt som hans assisterande tränare nu också har fått covid. Så det är kaos i Leipzig också. Matchen mot Union Berlin som kommer nu kanske ställs in om ett till positivt resultat visas i RB Leipzig-lägret. Så nej, det är inte så bra där just nu.
Man kanske saknar Ralf Rangnick. Kanske det som är...
ja. Alla skulle nog må bra av en Ralf Rangnick.
Ja, ja, ja. Det är inte så att han konsultar för dem fortfarande, eller? Nej.
Nej, men man märker ju på att han har sympatier fortfarande för dem. Det är sällan man inte hör ett Ralf Rangnick-citat när det går dåligt för RB Leipzig. Då är han snabb ut och säger och tycker vad han tänker.
Mm. Med det sagt så avvecklar vi det här avsnittet av CL-podden. Tusen tack för att ni har lyssnat. Var nu så snälla och bli patroner för 10 spänn i månaden så kanske avsnitten kommer lite oftare. patreon.com/CL-podden. Köp min diktsamling Ångestens mamma när den kommer ut i nästa vecka förhoppningsvis. Köp en signerad print för 5 lakan för all del. Och framförallt följ Kevin på Twitter och i samtliga poddar han medverkar i. Vilka är det numera, Kevin? Påminn oss.
Ja, det är framförallt nu för tiden skulle jag säga Stamplats, där jag veckoligen pratar om tysk fotboll med mina kamrater Axel och Filip, skulle jag säga.
Mm. Ja, och Headlines-podden.
Headlines också, ja, precis. Headlines, där numera hör man för mesta bara Fredrik Pavlidis, men jag är bakom spakarna, så att säga. Så det är väldigt trevligt. Finns ett par poddar där ute som jag är bakom kulisserna. Så det är roligt exakt. Med poddar.
Du är en grå eminens i svenska sportfotbollssfären.
Ja.
Okej, tusen tack för att du joinade mig idag, Kevin. Alltid lika angenämt och intressant. Ta hand om er där ute nu. Auf Wiedersehen.
Danke vielmals. Auf Wiedersehen.
Du écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.